shine. So I ain't crying anymore. Stronger than I was before. But you keep calling me again. But I keep dancing anyway.
Sara Larsson med Zäta här i morgonpasset i P3.
Jag är orolig, för jag har hamnat i det här. Det här. Ja. Och nu så ska Matilda ha nyheter och jag är jätterädd att, det, att jag liksom ska bryta ihop i skratt och så är det någonting jätteallvarligt som har hänt. Oh, jag måste ta ner skrattgrejen lite.
Ha, jag dör, stor cykel.
Ja, men det är det roligaste.
Oh. Och nu rinner man skadan.
Ja, den gör ju lätt det på lilla mig.
Ja. Mm. Då kör vi lite P3 nyheter då.
Ja, det gör det.
Nu andas slut lite då. I Los Angeles i USA är det för andra natten i rad utegångsförbud i de centrala delarna av stan och flera demonstranter har gripits under kvällen och de senaste dagarnas protester mot migrationsmyndigheten ICE fortsätter sprida sig till andra delar av USA som till exempel San Antonio i Texas. En svensk har fått plats i en kommitté som ger vaccinråd till USAs smittskyddsmyndighet CDC. Det är epidemiologen och biostatistiken Martin Kulldorff enligt New York Times. Tidigare i veckan sparkade USAs hälsominister Robert F. Kennedy alla medlemmar i kommittén och nu har han utsett 8 nya personer, däribland svenske Martin Kulldorff. Matbristen i Gaza är akut och det kommer rapporter om dödliga attacker nära matutdelningsplatser. Samtidigt försöker Gazabor hitta nya sätt att få maten att räcka längre. Det berättar 23-åriga Rama i Gaza för P3 Nyheter.
We're trying to invent food such as a flour. We make it from the spaghetti, for example.
Hon säger att det är svårt för henne att få tag i mat och att den mat som finns är väldigt dyr.
If you want to buy 1 kilo of flour, you buy with 100 shekels.
100 shekels motsvarar ungefär 250 svenska kronor i dagsläget. 23-åriga Mohammed i Gaza berättar även han att det är svårt att få tag på mat. Våra kroppar har förbrukats på grund av matbristen i Gaza, säger han till P3 Nyheter. Han fortsätter och säger att han önskar mer stöd till familjer i Gaza. När du ser barn och familjer utan mat blir man väldigt ledsen eftersom man inte kan hjälpa dem, säger han. Och nu om något helt annat, för en friidrottsking kommer till Sverige. Ja, det handlar om Usain Bolt som kommer sitta i publiken när en friidrottstävling avgörs i Stockholm på söndag, rapporterar Expressen. Oh. Ni...
Det heter högjuling.
Gör det?
Mm, är det någon som skriver? Mm. Varför börjar man med det?
Vadå?
Varför började man med så här, alltså...
Att det varför såg cyklar ut så?
Ja.
Att det var ett stort hjul fram och ett litet bak, Matilda, vet du det?
Varför såg de ut så?
Ja. Var enhjuling standard?
Också där bak.
Enhjuling var standard och sen bara, fast vi måste ha ett stödhjul bak.
Ja, det är så svårt med ett jättestort hjul. Kunde de inte börja med ett mindre också?
Mm.
Måste vara vingligt där uppe. Mm.
Varför gjorde man sådana cyklar?
Varför finns de inte kvar idag?
Verkligen, det finns garanterat.
Gäst på.
Verkligen.
Och också, är det någon som har en höghjuling och kan cykla på det? Kom gärna hit.
Gärna i monockel och topphatt.
Ja, tack. Gärna. Så jag kan åka till min skolanslutning.
Ja.
Du, tack så mycket för nu.
Tack.
Svagare än jag, Ida Lova, här i morgonpasset. Det är Petri, någon som har skickat in redan nu en AI.
Nej, det var Raffe som gjorde den.
Är det Raffe som har gjort den? Snyggt jobbat, Raffe och AI. Det är någon som skriver, för att tramporna satt direkt på hjulet. Ett mindre hjul hade tvingat cyklisterna att trampa fortare.
Ja, just det.
Mm. Det var innan Johan Kedja hade kommit på
tvåhjulslösningen.
Ja.
Just det, det var det, ja.
Mm. Mm. Höghjulingar finns, går att köpa nya om man vill.
Va? Nej, men det.
Finns det någon sån? Crescent?
Det känns som att någon på Möllan har det.
Det stora hjulet har med momentet att göra eftersom man inte har någon kedja. Precis. Ja, Johan Kedja fanns ju inte då.
Nej, just det. Precis.
Pedalerna sitter direkt i navet, så behövs en rejäl utväxling för att få upp farten. Då får man, det får man med ett stort hjul, men vingligt, japp.
Mm.
Måste hela tiden vara med att styra. Det kan inte vara, var det coolt någon gång att komma i den, tror du?
Ja, det, alltså det var säkert...
Ja, men, det här? Har en polare som vunnit SM i höghjuling?
Lägg av!
Måste hit!
Måste hit.
SM-vinnare i höghjuling.
Ja,
måste hit!
I höghjuling.
Ja.
Har de också lyckra, undrar jag? Alltså såna snabba briller,
ja,
och hjälm och
just det.
Såna speciella skor med clips på och sånt.
Det är någon annan utstyrsel då, tror jag.
Mm, det kanske är monockelgänget.
De finns, de säljs, okej, okay, de kanske inte säljs, men när Chalmers har sin kortege, när vi firar våren i GBG, har de med sådana.
Mm, förvånar jag, noll människor. Ingen. Att Chalmers studenter kör högjuling. Ja, ingen är förvånad.
Nej, till sin Palestina-protest.
Exakt. Ja. Det är ju...
Gick överstyr där kanske. Uh-huh. Men jag tänkte att det var...
Ja, men vi hade någonting ändå.
Ja, någonting.
Det låter som att de här är med i cykelhistoriska sällskapet, precis som pappa Pelle.
Det är många från cykelhistoriska sällskapet som hör av sig. Mm. Som skriver just, högjuling togs fram. Du kanske ska läsa med din röst.
Vadå?
Ja, men hur de skickar in och varför.
Ja, just det. De låter ju absolut så här. Höghjulingen togs fram för att få rätt utväxling mellan direktdrift vid vevaxeln i navet. Sedan kom man på att man kunde fixa rätt utväxling med en kedja mellan två kugghjul av valfri storlek. Vad fan tror du om Mölla, Linnea? Vi har lådcyklar, skriver Linus. Det är klart ni har lådcyklar.
Ja, det är ju en överklassgrej. Lådcyklar.
Nej, det är ju liksom duktiga vänstersmåbarnsfamiljer.
Men vet du att de kostar 100 000?
Nej.
100 miljoner kronor kostar.
Oj, vad dyrt.
1 miljard.
Oj.
De kostar 1 miljard kronor. Jag lovar, det är svindyrt. För jag kollade på det sån där. Du vet, när man precis hade fått barn och så var det så här. Ja, men det hade varit ganska smidigt, tror jag. Mm. Åka runt i en sån där. Men så tyckte jag inte att det var värt... priset. Men 53 000 här hittade jag en för. 24 000.
För det är så dyrt.
Ja, och det finns liksom hela vägen upp till hundringen.
Nej, men...
Så är det är svindyrt. Så det där är en jävla överklassmarkör. Alltså.
Mm-hmm.
Och cyklar runt i en sån där.
Mm. Jag undrar om jag ska berätta... Ja, men ta låt så pratar jag mer. Jag ska prata mer. Prata.
Deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just how your love can do it, no one else can. My friends so quietly.
Who we think he is?
Look at what you did to me. Titty shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew. It's the beat in my heart gets when I'm with you. But I still don't understand. Just how you look and do it, no one else can.
Come and look at some crazy right now. Your love's coming.
When the flow is loco, young B and the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a Greensboro wreck. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum. The game's been a rap one.
Got me looking so crazy, my baby. So crazy, baby. I'm looking so crazy right now. Your love's coming, looking so crazy right now. You're crazy.
Crazy in Love, Beyoncé och Jay-Z. Här i morgonpasset P3, Danne och Linda.
Det är vi.
Det är vi.
Jag bara kände att vi borde bara lite snabbt bara fira att väskförbudet är över.
Är det det?
Ja, igår.
Jaha.
Igår kom det.
Äntligen.
Polisen upphäver väskförbudet på evenemang.
Äntligen.
Ja, det där var ett oskick.
Har det varit ett stort problem för dig?
Nej, men de få gånger jag har varit på evenemang under rådande väskförbud så har det varit ett problem.
Jag har ju sett liksom folk stå och gräva ner sina väskor utanför så Tele2 Arena.
Ja, alltså jag typ
rabatt.
Ja, jag gömde en väska i en buske.
Ja,
alltså,
det,
skulle på en grej.
Det är ju i och med det här väskförbud, det måste vara många som har varit på evenemang och sen så bara har det varit massa väskor gömda runt arenor som bara folk måste kan ha gått och plockat.
Ja, verkligen. Men nej, men det där var ju liksom en, alltså det är ju en sak att bara så här, okej, nu ska jag gå på konsert, det är sommar, så här, jag tar mobilen i fickan och typ kortet i BH:n, alltså så här. Men det gjorde ju att man inte kunde till exempel gå från jobbet på saker.
Nej.
Alltså så här, du kunde liksom inte leva ditt liv i kombination med att gå på konsert. Det var ett helvete.
Ja, nej. Jag har inte varit drabbad.
Nej, men också på så här Petri Guld eller vad det nu var, så är det så här, okej, men jag ska ju ha ombyte. Jag kommer ju inte gå i galaklädsel hela dagen på stan och sen ha ombyte. Alltså, knöligt.
Men jag är ju också en sån försöka hitta vägar runt saker och ting. Kille. Vad är en väska?
Ja, det är ju det.
Mm. Är det påsförbud också?
Ja, det skulle jag säga. Det var liksom all typ av... Alltså, ja, men det var väl att det skulle vara större än typ ett A4. Men då bara, okej, men hur,
40 gånger 40, tjock, tror jag.
Hur tjock får den vara? Alltså, du vet. Nej, det var knöligt. Jätteskönt att det är över.
Mm.
Men begå inte terrorbrott, tack.
Nej, så att den kommer tillbaka. Den konsekvensen...
Vi vill gärna inte ha väskförbud igen. Så ta inte in vapen eller liksom farliga sprängmedel eller sånt och använd det på någon konsert eller evenemang.
Nej, tack.
För vi vill inte ha väskförbud igen.
Nej, det vill vi inte. The bass shakes loose a single piece of confetti from the rafters. The ghost of the party the night before. And you're the only one who notices that he catches the light. You did say you were looking for a sign and this might be it. Spinning out over a first kiss. Dodging a thrown pint pot and recalibrating its elliptics. She leans in. We're gonna miss that last train. Birthday surprise, hollowed out cardboard cake with a strippogram inside. Damn flex collected on church steps. It was quite the entrance, they all said. Yeah. I worked out the meaning of everything. I used to get by so easy. Now I'm crumbling. And I learned how to forget it when I watched that paper square come dancing from the ceiling. And my doubts just disappeared. And my doubts just... Yeah. And my doubts just... It was either the first or the last of its kind. You either jump the gun or you take a lifetime to decide. Don't say I didn't warn you. The patron saint of Withington tries it on with a pound shop Jerry Horner. And it's all of us, that little paper square. Bad timing incarnate, too little too late, falling from the rafters. You're here right now, doesn't matter where you're going after. If your mate jumped off a cliff, you wouldn't try and hit the ground faster. Exactly. This one's for those who turned left and kept the head. Thanks for asking. I worked out the meaning of everything. I used to get by so easy. Now I'm crumbling. But I learned how to forget it when I watched that paper square come dancing from the ceiling. And my doubts just disappeared. Yeah. And all of a sudden there's this natural light pouring through the windows. We're alive amongst the dust. I am you and you are one of us. And nothing has to mean anything. I worked out the meaning of everything. I used to get by so easy. Now I'm crumbling.
and I learned how to forget it. When I watched that paper square come dancing from the ceiling, and my doubts just disappeared. I worked out the meaning of everything. I used to get by so easy, now I'm crumbling. And I learned how to forget it. When I watched that paper square come dancing from the ceiling, and my doubts just disappeared. My doubts just.
Raftus, Anthony Smerek här i morgonpasset i P3. Hold your horses, Linda. Mm-hmm. Det är upp till arrangörerna nu. Jag tror att väskförbudet kommer att bestå, enklare så, för att arrangörerna, för arrangörerna plus extra pengar på skåp och garderober, skriver Glenn. Mm.
Beslutet innebär inte att det är fritt framför väskor på alla konserter och fotbollsmatcher.
Nej.
För de evenemang som redan fått tillstånd gäller fortfarande de villkoren. Arrangörer som vill tillåta att väskor tas med uppmanas nu att så snart som möjligt kontakta polisen och meddela att de vill ha en ändring av villkoren. Ja, det var ju jag ropade hej.
Mm. Man får strunta i väskor, eller man får strunta i att ha ett väskförbud.
Men det kommer ju inte folk göra då.
Men det är upp till arrangörerna.
Jaha, ja, men det, fan vad jag ska inte ropa hej så mycket.
Nej, det ska man inte göra.
Typiskt mig att ropa hej.
Jag ska åka 38 mil till Stockholm ikväll för att se Iron Maiden. För att sen efter 23 åka 38 mil hem till brorsans student.
Jävlar vad jobbigt.
Ja, verkligen.
Jag inte tänker mig något värre.
Fruktansvärt. Finns det inga flyg?
Ja, men, eller hur? Nej, jag...
Jag skulle inte kunna njuta av konserten.
Nej. Nej.
Nej, det hade inte varit kul.
Jag blev på lite dåligt humör bara för att jag såg P3... Petris Instagram-konto har lagt upp ett klipp från när jag och Hanna sände härom veckan. Och då vi gjorde Är det så fel med Kerstin Ljungström.
Är det så fel?
Ja, men det är ett moment i eftermiddagen som är det så fel? Bla, bla, bla. Och då pratade vi om den här gången då Hanna hittade en plackers på poolkanten.
Det är fel.
Det är fel, ja. Mm. Men då klippte de tillbaka.
Och använde den, ska jag tillägga.
Ja, en använd plackers tog hon hem till hotellrummet för den. Såg oanvänd ut, slutcitat. Men, och då så är det då tillbakablick i det här klippet på mig och dig. För då typ något år sedan eller två när vi pratade om det här. Åldrar så fort.
Vi var så unga och fräscha.
Nej, men vi var så snygga och alltså, det här var inte ens länge sedan. Nej. David.
Nej, det framgick i den här artikeln du läste av mig innan att jag är ju 21.
Ja, kolla, här är du och jag för liksom något år sedan.
Ung och fräsch.
Titta vad ung och fräsch är.
Ung och fräsch.
Titta vad snygg du är och jag. Ja. Unga, fräscha, ja. Mm. Wow. Vi njöt inte.
Nej,
vi njöt inte tillräckligt
vi
av den här tiden.
Inte.
Det här är liksom 2023.
Usch.
Och så ser det klipp till liksom nutid då snart. Bara på
är
mig.
Ja. Oj. Jag tror att det är Hanna, ja. Det är inte jag.
När kommer jag då? När är det fula jag i bild?
Ja, det kommer väl snart då. Där är du. Nej, det där
Ragata.
Är fruktansvärt.
Fruktansvärt.
Fruktansvärt hur mycket det har hänt på två år.
Mm.
Ja, du. Vi får göra någonting åt det där. Men det kommer vi inte.
Amputera ansiktet.
Kan man göra det? Amputera
Hoppas.
Huvudet.
Hoppas. Separation ain't no conversation, nah, nah, nah. On everything is automatic, going 0 to 100, nah, nah. Right, and wishing the wheels would fall off. Time is ticking, it's taking you too long. Right before I decide to go.
Lisa, meet up with you, deserve me, yeah.
För vi har tagit studenten, för vi har tagit studenten, för vi har tagit studenten. Fy fanken vad vi är bra. Ja, det har ju ballat. Har du sett hur folk kör? Hur folk åker?
Snälla, jag kan inte tänka i min egen lägenhet, David.
Nej, men du,
hur länge ska de hålla på?
Ja, men du ser ju bara dem och hör bara dem som åker på flak, eller hur?
Mm.
Men rör du dig utanför tullarna?
Mm, väldigt sällan.
Ja, nej, men ponera då att du rör dig utanför tullarna. Då ser man folk sitta i vindrutan.
Mm.
Alltså i sidorutorna.
Sitta med röven ut?
Ja, röven ut. Alltså den tyngsta delen av kroppen är utanför bilen.
Mm.
Och sen så jag vet inte vad de håller i innertaket eller den här plasthandtaget eller någonting sådär. Och de ska ju liksom transportera sig mellan, alltså antingen så ska de in till stan och då behöver man åka motorväg.
Nej men sluta.
Så på motorvägen ser en hel karavan i så 110 blå sitta där med flaggor och allting och studentmössor och bara vum, bara tuta och sitta utanför. Det har du inte sett?
Nej.
Nej.
Det är livsfarligt.
Alltså livsfarligt.
Men också jättekul.
Jag åkte ju så på min student.
Du gjorde det, va?
Ja, det gjorde jag.
Åkte du sedan? Du åkte personbil?
Jag åkte min egen Mitsubishi Karisma. Nej, vet du vad? Jag tror inte jag... Jo, jag kanske satt i en sidoruta en liten stund. Men sen så satt jag i bakluckan så, själv.
Vem körde?
Amir, tror jag.
Satt själv med din studentmässa.
Ja, satt så. Och sen så kom någon, jag tror någon fotograf från UNT som bara tog kort på mig. Jag bara satt och tittade då.
Jag tycker alltid att det ser lite mobbat ut att åka eller vanlig bil.
Ja.
Alltså även om det är liksom en fin bil.
Just det.
Det är någonting med att liksom åka vanlig bil.
Varför har inte vi ett P3-flak och åker runt?
Ja, det borde
vi borde ju göra det.
Gud, P3-flaket. Vi åker P3-flak. Runt och spelar musik som är relevant.
Ja.
Samir DJ-ar.
Ja, är det Petri det?
Ja.
Ja, Samir, den Samir.
Ja, vår Samir.
Jag tror du med Samir och Viktor.
Nej, inte Samir Badran.
Våran musa i livet.
Ja, jag älskar honom mer än allting, än alla mina släktingar, min kille. Jag skulle mörda alla för Samir Badran.
Han är bäst.
Han är bäst i hela världen.
Han är bäst i hela
världen. Han är finaste vi har i detta land. Ja. Och han ska skyddas för allt.
Ja.
Sing.
Good I'm Gone. Lykke Li här i morgonpasset i P3. Alltså, är det glatt humör? Är det glatt humör från Matilda Ronge?
Det är sommarlovsstämning.
Alltså, känner du det? När ska du på semester?
Andra veckan i juli.
Ja,
jag tror då är det, lite för.
Det är väldigt långt kvar.
Ja, det är faktiskt sant.
Då får du jobba på då tills dess. Börja med P3 Nyheter då. Varsågod.
Tack.
Statsminister Ulf Kristersson kommer vara med på Bilderberggruppens hemliga möte som startar på Grand Hotel i Stockholm idag. Det skriver Kristerssons biträdande presschef Hanna Strömberg till TT. Hotellet är helt abonnerat under flera dagar och polisen är informerad. I Los Angeles i USA är det för andra natten i rad utegångsförbud i de centrala delarna av stan. Och flera demonstranter har gripits under kvällen och de senaste dagarnas protester mot migrationsmyndigheten ICE fortsätter sprida sig till andra delar av USA som till exempel San Antonio i Texas. En svensk har fått plats i en kommitté som ger vaccinråd till USAs smittskyddsmyndighet CDC. Och det är epidemiologen och biostatistikern Martin Kulldorff enligt New York Times. Tidigare i veckan sparkade USAs hälsominister Robert F. Kennedy alla medlemmar i kommittén och nu har han utsett 8 nya personer, däribland svenske Martin Kulldorff. Säkerhetspolisen varnar för att unga riskerar att dras in i våldsbejakande högerextrema så kallade aktivklubbar som vuxit fram på flera platser i landet. Det är klubbar där medlemmarna bland annat tränar på gym och utövar kampsport för att stärka gruppens våldskapital. Och liknande klubbar finns i till exempel USA och Kanada och där har man sett kopplingar till våldsamma vitmaktrörelser. Och nu om något helt annat, för en friidrottsking kommer till Sverige. Ja, det handlar om Usain Bolt som kommer sitta i publiken när en friidrottstävling avgörs i Stockholm på söndag, det rapporterar Expressen.
Ja, du rapporterar Expressen, säger du.
Det ser väldigt hemligt ut utanför Grand Hotel.
Ja, man blir väldigt nyfiken.
Mm.
Ja,
idag startar förberedelserna igång inför elitgruppens ankomst. Gästlistan ska bekräftas idag. Guldiga skärmar skymmer Grand Hotels entré. Snart anländer makteliten för det årliga Bilderbergmötet. Vi kan bekräfta att förberedelser inleds dagarna innan ett möte, säger en presstalsperson. Okej. Vi kan bekräfta att förberedelser inleds dagarna innan ett möte.
Mm. Så då har vi verkligen fått, då är vi nöjda. Mm. Då behöver vi inte stå här längre.
Verkligen bara så. Lite spännande info.
Ja, de kan
förberedelser
bekräfta.
Inleds dagarna innan ett möte.
Tillfredsställd lämnar jag med den informationen. Ja, okej.
Okay. Ja, då är vi inte grotta vidare.
De är ju liksom det centrala i extremt många konspirationsteorier.
Bilderberggruppen?
Ja, att det är de som styr världen.
Det är ju ett elitnätverk bestående av politiker och näringslivstoppar.
Ja, precis.
Väldigt Illuminati-doftande.
Crème de la crème.
Crème
de la crème.
Så är det. Det är någon som skriver: tänk om Petri hade spelat Iron Maiden på morgonpasset. Tänk om
vi hade gjort det!
Men nu är inte vi en sån kanal.
Det är inte riktigt vår musikprofil, tror jag.
Det är inte överhuvudtaget vår musikprofil. Dock så är det ju så att det sitter två stycken obstinatelus i studion. Så här kommer Run to the Hills.
Nice!
Iron Maiden. Är det där? Är det här nice?
Det är sommar nu, hörni!
Rock and roll!
Yeah!
Rock and roll! Ja, ah, nu börjar Matilda spela
luftgitarr
i studion. Ja, ja. Ja, ja, visst.
Cool!
Yeah.
Ja, det är lite filéer. Nu slutar vi.
Titta in i kameran ni gör.
Men du är också så ful salerig tofs.
Du har så höga axlar. Slappna av, gör det igen. Nu. Då har vi klippet till Instagram.
Back. Women and children are coming.
rock and roll. Här i morgonpasset. Du, det svenska försvaret ska nu rustas upp och det här är något man inte gjort sedan kalla kriget. Exakt hur det gick till då undrar man ju. Vad fick man för nya coola grejer? Nu har det kommit en ny SVT-serie om just det här. Och bakom serien hittar vi programledaren för Krigshistoriepodden, Per Wallin!
Wow! God morgon, god morgon! Applåder!
Kunglig hovleverantör av möperier.
Ja, men tack. Alltså, det finare titel kan jag nog inte få faktiskt. Nej. Det är nog stämmer nog bra.
Du kan få ta på dig lurarna där, så blir det mer intim, mysig stämning mellan
oss. Vad är din roll i den här tv-serien?
Men jag är den som liksom fjantar runt och testar saker i stor utsträckning.
Okay.
Liksom, ramlar, liksom får flyga lansen, kräks, får spö av en MMA-snubbe, får liksom ta mig ut genom fruktansvärda sovjetiska stridsfordon, får liksom hålla på med sådana saker.
Det låter ju kul.
Det är fruktansvärt roligt.
Men hur är det att gå från podd till att göra tv då?
Ja, men förvånansvärt lätt. Så, alltså för att
stryk av MMA-fighters i podden också.
Ja, hela tiden. Ja, men liksom, vi har ju tv-serien, det har ju varit 2000% räkmacka för oss. Så att vi har ju liksom, han som kom och bara vill göra en tv-serie är ju liksom inte bara lyssnare, han liksom är även alltså prenumerant, betalar våra löner.
Mm.
Så han kommer ju bara, grabbar, jag vill ju bara att ni låter som ni gör i podden i tv.
Mm-hmm,
och ha samma liksom energi och känsla i det hela. Så att det har ju varit liksom öppet mål.
Uh-huh. Krigsmaskinen Sverige heter det.
Krigsmaskinen Sverige, korrekt. Finns plötsligt det nu?
Då undrar jag, senast Sverige rustade upp var alltså under kalla kriget. Då rustar man upp då på ett extremt sätt.
Ja.
Varför?
För att man ansåg att det var det som krävs. Så här, alltså gubbarna som satt där, för det var bara gubbar, de sa så här, shit, vi har klarat oss igenom två världskrig på ren jäkla röta. Alltså med fisens mosse i två världskrig. Mm. Och första världskriget, då hade vi ingen mat. Andra världskriget stod vi där och liksom tysken eller ryssen kommer bara, ah shit, vi kommer liksom kasta glasstrutar och fika papper på dem om de kommer. Vi har inget. Ja, men så här, pots and pans. Så att, då tänkte man så här, det här får bara inte ske igen. Så några fina saker hände då. Och det var så här, ett, vi hade massa pengar för en gångs skull. Sverige var rätt rikt efter andra världskriget. Vi hade liksom en oskadad industri. Vi var inte bombade. Alla ville ha våra prylar och så vidare. Bara tjuff, så här. Vi födde massa barn. Alltså, allt det där var bra. Och två, helt plötsligt var det så här. Jaha, okej, så Tyskland är en grushög. Vi bryr inte bry oss om det. Vilka är då fienden? Vilka är hotet? Ryssland. Och mina damer och herrar, är det någonting Sverige är bra på sedan, nu ska vi se, 650 år, då är det att så här, rusta mot och kriga mot och oroa oss för ryssen.
Mm.
Det är liksom, alltså shit, det är guldmedalj i VM,
det kan vi.
Så att allt det där sammanföll. Och då också så sa man så här, vi ska vara alliansfria. Och det liksom, vad krävs det för det? Ja, det krävs att du är jäkligt stark. Alltså det är som att, vad ska man säga, antingen har du polare med dig om du ska vara liksom ställa dig som gnagare i Bajens klack, eller så är du sjukt bitig själv.
Mm.
Och vi hade inga polare så att säga. Så vi satsade på att vara oerhört bitiga.
Så vi blev Arnold liksom.
Vi blev typ Arnold.
För vi svarade väl så att vi fick typ världens bästa flygvapen.
Ja,
under en period.
Ja, absolut. Det skulle jag säga. Vi var i varje fall världens fjärde största, vilket är helt bananer när vi är ett land med, vad var vi då? Kanske 6 miljoner invånare. Ja, precis. 7-8 pers, ungefär i 3 stugor.
Uh-huh.
Typ. Så här, det bodde 10 pers i Stockholm, alla hette. Ja, nej. Så det var asbra. Vi flög också. Det är kul att säga bästa, för att jag tror också att Sverige har ett speciellt sätt att ska man säga, det är den här
flyger lågt.
Vi flyger sjukt lågt, men vi ger också massa frihet till våra piloter. I andra länder, stormaktsarméerna, de är väldigt styrda, deras piloter, från marken eller från luftstridsledare i luften. Alltså flyg, så här, sväng höger, sväng vänster, skjut den. Svenska piloter har mycket mera frihet, de är mycket mera, och det har man märkt genom krigshistorien och så, att det är väldigt, väldigt bra att ge den typen av initiativkraft, uppdrags, taktisk skjutgränser till piloter.
Det lever ju kvar fortfarande, verkar det som, att vi, när man pratar med stridspiloter när de tränar med främmande makt eller andra länder, att det är att de får väldigt mycket cred för hur duktig man är på luftstrid, eller vad man säger.
Damn right. Ja.
Det är damn right. Mm. Men du, det här vill vi prata mer om. Det här med, och vi rustade upp, och hur starka blev vi då? Blev vi så starka eftersom då den fienden vi föreställde oss var Ryssland? Ja. Var det så att vi rustade upp så pass att vi skulle kunna klå Ryssland?
Ja, men det där är en jättebra fråga. Vi har i vårt sista avsnitt i tv-serien så ställer vi oss den frågan och så att säga gamar ut det scenariot. Jag ska inte föregripa det, men får man kolla på premiär nästa onsdag. Men vi hade ju 800 000 man under vapen, fullt mobiliserade. Det är ungefär vad ryssen skulle kunna tänkas att skicka mot oss under höjden av deras styrka, kanske 60-70-talet. Så att, om man vill ju vara starkare än den man anfaller, det finns ju något så här 3-3-1, då är det ju bra paritet för att klara av ett anfall. Liksom. Så att vi låg rätt bra till. Och sen, det var ju bara om de skulle lyckas få över det. Vi hade också då ett fenomenalt flygvapen, fenomenal flotta, så att det hade ju tagit en hel del tull. Så att svaret på din fråga är förmodligen, eller det viktiga är ju snarare så här att för man vill ju inte använda den krigsmakt man har, man vill ju se till att den är krigsavhållande, i varje fall vill vi demokratier det. Så på så vis så vann vi ju kalla kriget, eller hur? För att vi rustade oss så pass starka, hade så pass bra lås, hemlarm, så vidare.
Försäkring
precis, att vi stod ju emot. Det blev ju inget krig, så på så vis så tycker jag vi vann.
Okej, okay, men fanns det då ett intresse av Ryssland? Det är ju också det. Eller var de så här, okej, okay, håll på ni...
Du menar från Rysslands håll?
Ja, från Rysslands håll.
Ja, skulle jag säga. Alltså så här, det vi vet att de gjorde, det var att kartlägga exakt allting i hela Sverige. Så man hade koll på liksom djupet i varenda grund i Stockholms skärgård, vad varenda bro i norra Norrland kunde bära för vikt och allting det här. Det här ryska tavelförsäljare kanske ni har talat om, att de har gått runt och liksom kartlade var stridspiloter bodde, var förbandschefer bodde, allt det där. Liksom.
Och vadå, tavelförsäljare?
Ja, exakt. Det var en sån här grej som var allmänt känt. polska tavelförsäljare kommer att ringa på hemma hos dig och bara så här, tja, vill du köpa tavlor? Under tiden så liksom kollar de liksom vart bor den här personen, för då har de kollat redan i fucking telefonkatalogen där man kunde läsa upp så här, David Druid, stridsflygare, Såtenäs. Ja, för det stod ju, för att Sverige är ett fint och öppet land. Ja, men vi ska ju värna det.
Ja.
Så det var ju bra att påstå. Men också så här, det är det här lite...
Sköt oss foten lite grann.
Lite
man
naivitet.
Man fick ju höra om att så här, ja, men ryssarna har typ bättre kartor över Sverige än vad vi har.
Ja, precis. Exakt. Det finns böcker. Ja, det stämmer. Så att, okay, så det är ju det liksom, det är ju deras förberedelser, kratta manegen. Sen är det ju så här, beslutet att gå i krig, alltså det... Det är så här, på vilka boliner beordrade Putin anfallet in i Ukraina 2022? Det var ju typ så här, förmodligen, man vet ju inte, förmodligen hade hans underhuggare sagt att allting är bra, klartecken i guld, Ukraina kommer vika sig direkt. Mm. För det var det han ville höra. Alltså, så att, men du frågade också varför kanske...
Men spar det, så tar vi en låt och pratar mer med nationell samordnare i möperier.
the Norse, Todd Terje. Här är morgonpasset i P3. Och vi sitter med programledaren för Krigshistoriepodden, Per Wallin.
Aktuell med tv-program om Sverige under kalla kriget.
Mm. Ja, Krigsmaskinen i Sverige. Pluggar den.
Som har premiär nästa vecka.
Nej, igår!
Igår?
Första tre avsnitten kom igår, som man kan bincha.
Kul.
Nästa tre avsnitt, 4-6, kommer nästa onsdag.
Du är också, visste du det här, David, att Per har varit anställd inom Försvarsmakten, bland annat skyttegruppschef, varit på mission i Afghanistan, deltidsanställd inom Livgardet och kan allt om kalla kriget och alla andra krig.
Men visste du att jag har jobbat som vaktmästare? Jag har jobbat som bagagepackare på Arlanda.
Ja, men det är...
Jag har kört lite stand-up och nu är jag här. Så, att
jag menar...
Det finns liksom lite...
Vi har gjort olika grejer. Ja. Alltså, allting är liksom... Ja, ja. Mm.
Vi pratade om upprustningen inför kalla kriget då. Vad skulle ett krig betyda för Sverige under den här tiden? Alltså, vad var det man förberedde sig för?
Du vet, du har sett Oppenheimer, filmen Oppenheimer.
Atombombens skapare.
Ja, krig under den här tiden med största sannolikhet hade varit liksom massa svampmoln över Sverige. För det liksom steg ett för Sovjetunionen var egentligen att njuka skiten ur länder. Om de bestämde sig för, nu kör vi. Liksom. Så att det var det vi ställde oss in på. Jag menar, det är därför vi sitter liksom här i radiohuset och jag kan ge mig fan på att liksom, allting här var designat som ett skyddsrum. Det är tjocka betongväggar överallt och det är inte bara för ljud. Utan allting i Sverige byggdes för att kunna vara ett skyddsrum för människor eller stå emot bomber av en viss klassning och så vidare. Och det liksom,
jag vet inte, typ världens mest skyddsrumstäta länder.
Jo, det är typ vi och Schweiz, tror jag, som är så här supermycket liksom bunkrar. Jag tror i Schweiz, då är det liksom mera obvious, för de har så massa bunkrar i sina bergspass. Medan vi går igenom bunkrarna, våra bunkrar i situationstecken varje dag, och det är där vi har liksom, ni vet, det här dåliga samvetet, längdskidorna vi aldrig åker med, eller det här gamla liggunderlaget, eller någon låda från mormor. Det är våra förråd. Det är där, det är våra bunkrar liksom.
Vackert på något sätt.
Men det är folkhemmet.
Vad var Försvarsmakten villiga att göra då under ett eventuellt liksom krig? Vad var planen?
Ja, men man övade ju, planen var så här att blir det krig så kommer ryssen till huvudsaken komma över Östersjön, okej? Då har vi två saker som vi sätter emot det. Vi har hela svenska marinen och vi har hela svenska flygvapnet. Det är vad man kallar det för vårt skalförsvar. Så de skulle bara åka ut, skjuta alla robotar, alla bomber, alla granater, allting de kunde göra mot de här sovjetiska överskeppningstonnaget och fraktfartyg eller vet det, lastflygen som är på väg över. Ta så mycket tull de kunde på det, alltså skjuta ner så många som möjligt. Sen förmodligen blir nedskjutna själva eller sänkta själva. Och det var att ge så mycket tid till armén att mobilisera, alltså låta så många gubbar, för det var bara gubbar, att liksom få inkallelsen, springa till sitt mobbförråd, ta på sig alla grejer, kvittera ut bössan och så ut i skogen, så man kunde vara beredd på att när ryssarna har kommit över eller i land med det de har kommit i land med, då kan armén slå ut resten. Mm-hmm. Så det var liksom planen, det var balls to the wall. Och sen bara evakuera stora delar av norra Norrland. Det är kul grej, alltså idag... Eller nej, ska vi säga. Jo, jag tror fortfarande idag så finns det så här hyreshus i typ Överkalix där det står så här liksom, om du öppnar något skåp där så står det så här: i händelse av krig ska boendet i den här lägenheten evakueras till Östersund, fastighet D&D, våning D&D.
Mm-hmm.
Så vi skulle liksom skulle evakuera stora delar, för där kunde ju också ryssen komma genom norra Finland liksom.
Ja, okej.
Så att det var planen för svenska krigsmakten. Stort.
Och jag tycker att man var väl ändå väldigt uppfinningsrik i de sätt som man tänkte att man skulle försvara sig. Alltså, till exempel att vi hade ju inte våra krigsflygplan på ett och samma ställe på samma sätt, utan det där spred man ut och gömde i skogen.
Japp,
var plan exakt. För sig.
Ja, exakt.
Och att våra vägar är byggda väldigt många gånger för att stridsflygplan ska kunna landa och starta därifrån. Mm. Va?
Ja, precis. Så man insåg någonstans här slutet på 40-talet, början på 50-talet, antingen om vi inte gräver ner saker i bunkrar, då måste vi sprida ut dem, för annars blir det här mål för kärnvapen. Och det gjorde då att Så vissa kunde ju inte göra det. Så flottan bara, men vi kan inte sprida ut oss. Nej, vad händer då? Vi bygger Muskö. Mm. Liksom världens främsta bunker, kan man säga. Flygvapnet kan ju sprida ut sig. Armén kan sprida ut sig också. Och det var ju liksom, flygvapnet är ju mest känt att de här liksom vägbaserna och bas 60-systemet och alla reservflygbaser och sådana här saker som finns överallt.
På ön ute i skärgården där jag spenderar mycket tid, där längst upp finns det sådana bunkrar. Kalla kriget bunkrar. Och mitt hus tror jag faktiskt flyttade, om jag har förstått saken rätt, så kommer det från Muskö. För att man flyttade på det som en byggsats. För att liksom få plats med viktiga kalla kriget grejer. Jag är tjej, så jag säger sådana saker.
Ja, men det,
viktiga kalla kriget grejer.
Ja, men det säger jag också. Det är helt rätt. Det är en teknisk term som
så
du
jag är liksom, jag är liksom basically alltså, också så professor i kalla kriget.
Men om du har varit mycket i skärgården när du var ung, alltså är det inte liksom hela svenska skärgården i min uppfattning var ju liksom ett enda skyddsområde.
Ja.
Alltså typ så här, det var bara så här kan ingen vara i stora delar
liksom. Nej, alltså men uppe i det var ju liksom bunkrarna kallar vi det, och det var ju där man så här lekte liksom burken när man var liten, kanske typ så här snurra flaskan när man gick i högstadiet, kanske någon förlorade oskulden i de där äckliga bunkrarna. Alltså det är verkligen så, det är sån otrolig så här, tonårsmiljö. Ja, verkligen.
Ja, det är så här könsord på väggarna där i tid, liksom så här, innanför bunkern.
Det känns som att det är så mycket pengar som har gått förgäves. Men det har det inte gjort då.
Nej, jag tycker inte det. Alltså jag menar vi såg ju till att det inte blev krig. Hade vi varit ett byte då alltså allting i rysk historia indikerar på då hade vi blivit ett bytesdjur liksom, om vi hade lagt oss platt. Det som funkar är ju avskräckning. Har jag alltid gjort mot Ryssland.
Liksom. Det var sexigt av oss.
Ja, men det var jävligt sexigt.
Sexiga Sverige?
Ja,
det var det.
Tycker du är hård med det, eller?
Det kan
du
inte.
David!
Ja.
Höjer bordet lite. Vi fortsätter med det efter nyheterna.
Me too. I get excited by the moves you do. I'm on a mission and I'm gonna get away. Well, I saw her standing all colored in red. I felt the blue just by the things she said. I want my mission so I can escape today.
Escape today. Yeah, I ain't sleeping, but I
God knows, Mando Diao här i morgon på Hassel P3. Vi fortsätter prata krig.
Kalla kriget.
Kalla kriget, alldeles strax efter P3 Nyheter med Matilda Ronge, om du är redo.
Ja.
Varsågod.
Tack. Statsminister Ulf Kristersson kommer vara med på Bilderberggruppens hemliga möte som startar på Grand Hotel i Stockholm idag. Det skriver Kristerssons biträdande presschef Hanna Strömberg till TT. Hotellet är helt abonnerat under flera dagar och polisen är informerad. Bilderberggruppen grundades 1954 för att stötta relationen mellan Europa och Nordamerika, och en socialantropolog beskriver gruppen som diskret till TT. En svensk har fått plats i en kommitté som ger vaccinråd till USAs smittskyddsmyndighet CDC. Och det är epidemiologen och biostatistiken Martin Kulldorff enligt New York Times. Och tidigare i veckan sparkade USAs hälsominister Robert F. Kennedy alla medlemmar i kommittén. Och nu har han utsett 8 nya personer, däribland svenske Martin Kulldorff. Matbristen i Gaza är akut och det kommer rapporter om dödliga attacker nära matutdelningsplatser. Samtidigt försöker Gazabor hitta nya sätt att få maten att räcka längre. Det berättar 23-åriga Rama i Gaza för P3 Nyheter.
We're trying to invent food such as a flour. We make it from the spaghetti, for example.
Hon säger att det är svårt för henne att få tag i mat och att den mat som finns är väldigt dyr.
If you want to buy 1 kilo of flour, you buy with 100 shekels.
100 shekels motsvarar ungefär 250 svenska kronor i dagsläget. 23-åriga Mohammed i Gaza berättar även han att det är svårt att få tag på mat. Våra kroppar har förbrukats på grund av matbristen i Gaza, säger han till P3 Nyheter. Han fortsätter och säger att han önskar mer stöd till familjer i Gaza. När du ser barn och familjer utan mat blir man väldigt ledsen eftersom man inte kan hjälpa dem, säger han.
Per, man undrar ju då, eftersom vi rustade upp något så enormt under kalla kriget och det finns liksom bunkrar och dyligt runt om. Det finns liksom inte en liten del av ett blottat berg, utan att det finns en liten sån järnport in.
Ja, just det.
Då undrar man så här, hur, och det har väl liksom det har väl satts lås och bom på många av dem och inte är aktiva. Mm. Hur mycket av det där dundrar vi igång igen nu i och med upprustning? Tar man tillvara på det, eller är det liksom wasted?
Det, alltså tyvärr är rätt mycket wasted. Alltså, det är såna här grejer som att Sverige, vi var sjukt bra på att rusta upp under kalla kriget, framförallt början av kalla kriget, och sen var vi typ världsbäst på att rusta ner. Alltså herregud vad vi slaktade saker under 90-talet.
Vi är bäst på allt. Vi är bäst på allt. Vi ska rusta ner.
Ja, det var verkligen så. Alltså, det är
ingen ska göra lumpen. Nej. Här, ta allt vi har ägat.
Nej, men det var typ så här liksom, ja, men ska vi inte behålla det här utfall att, och någon byråkrat bara, alltså gud vad jag vill sälja det här för liksom ett paket tuggummi och en backblandläsk till så här högskolan på Gotland, så att de kan bara slita ut allt av militärt värde. Så att det var jämnare med marken. Jag vill aldrig mer veta av det här liksom. Så att,
fina vi.
Ja, precis. Så att det, och det märker man ju nu när liksom politikerna har sagt att vi ska starta nya regementen, och så bara oj shit, det var hur dyrt som helst och kommer ta fruktansvärt lång tid att bygga. Så att,
men, inte mycket som är recyclable, om man säger.
Nej,
så.
Det är nog tyvärr inte det. Alltså,
jag tänker så, bergsutrymmena i sig tar väl en del mycket kraft och energi och pengar och liksom borra upp, om man säger så. De kan man väl ändå använda sig av.
Ja, precis. Vi har ju tack och lov liksom inte fyllt igen, vad heter det? Katarinaberget eller Mariaberget och alla de här stora skyddsrummen. Så att de kan man säkert fixa i ordning. Muskö behöll man ju på så här livsuppehållande åtgärder. Och det finns säkert några andra också, men liksom, vi har så mycket att ta igen. Jag vet att MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, de har ju ansvaret för att se till att våra civila skyddsrum ska hålla det. Och senast jag hörde har de 2 inspektörer för hela landet. För typ 70 000 skyddsrum. Så 70 000 så här BRF med någon så här trött ordförande ska liksom låsa upp. De ska, alltså det är ohållbart.
Där är vi inte bäst.
Där är vi inte bäst. Så att det, ja, jag vet det. Men liksom, vi har ju, nej, det är lite deppigare att försöka ta igen det här liksom. Ja,
tråkigt att höra, men vi fortsätter prata alldeles strax. Mm.
Tack Matilda.
Tack. It's getting late in the evening. Soon the bar is gonna close. Our eyes can't keep on exchanging. None of us would go home alone. But where do we go from here? For what to save this dear situation? Här i morgonpasset i P3.
Vi sitter med Per Wallin som är programledare både för Krigshistoriepodden men också nu den nya serien på SVT som heter Krigsmaskinen Sverige, som handlar om Sverige under kalla kriget, alltså 1945-1990, då vi rustade upp senast helt enkelt.
Jajamän.
Visst var det väl så att alltså man rustade ju också upp civilsamhället, för alla var väl krigsplacerade typ?
Ja, typ. Ja, är svaret. Nej, men det gjorde man verkligen. Och, men sån så här kul grej, så att ungefär någonstans under oss, misstänker jag, här i radiohuset, så finns det så här skåp, blåtskåp. Där stod det ju alltså då kulsprutor under kalla kriget. Så